Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den du är. Och den här dig, det är ju Jesus Kristus. Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den du är. Du är skönast av alla, du är strålande, du är vit, du är ren. Du är allt min Jesus, Herre och Gud du är. Herre och Gud du är. Du är Jesus Kristus, Gud själv som kom hit ner till jorden som människa. Jesus, han dog för oss, men inte bara han dog. Han uppstod, döden kunde inte behålla honom. Han lever idag. Jesus lever idag. Han är någonting, alltså. Han är inte begraven. Han är begraven, men han uppstod. Han är inte kvar i graven. Benresterna ligger inte kvar. Han uppstod och finns inte kvar i graven. Han lever idag. Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den du är. Och det ska jag komma fram till här idag. Det här med att Jesus lever. Han lever idag. Det är liksom det som är själva grejen i kristendomen. Och vi ska se det. Jag ska fortsätta i apostlagärningarna. Jag har ju hållit på där flera gånger nu när jag har stått här och predikat och att jag skulle stå här idag. Det trodde jag då inte kanske förra söndagen. Men Johan, han var sjuk. Och då sa jag, ja, men då fortsätter jag ur apostlagärningarna där det var förra gången. Och det var det när han kom fram till här, att när Paulus och alla andra sa att Jesus lever idag. Det var då det blev väsen. För att det är liksom själva kärnan. Om ni vet i apostlagärningarna, det är ju Lukas som har skrivit apostlagärningarna. Och Lukas, han var vetenskapsman, han var läkare. Lukas, det var en person som var utskickad av en man. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men jag skulle kunna titta. Det står i början på Lukas evangelium. Teofilus hette han. Och han skickade ut Lukas, för han hade hört talas om att där borta i Israel, där händer det saker och ting. Det är något på gång där. Undersök, ligger det någon sanning i det här? Och Lukas, han kom dit. Han undersökte noga. Han intervjuade ögonvittnen. Han skrev sitt evangelium. Han skrev Lukas evangelium. Han talade med sådana människor som hade varit och gått tillsammans med Jesus. Det hade inte Lukas själv gjort, för han kom lite efter. Sen skriver han apostlagärningarna. Och när vi var förra söndagen, när det var i apostlarna 14 eller 15, då övergår plötsligt Lukas från att skriva i berättande form, och då övergår han till att skriva i vi-form. Så då var han med själv. Då var han med Paulus och såg vad som hände. Då var Lukas med själv i liksom händelsecentrum. Det som har varit här i apostlarna, jag talar om, ja, det står så mycket, men när Stefanos, han blev stenad, det stod i apostlarna 7, det var när han sa sig att jag ser himmelen öppen och människosonen står på Guds högra sida. När alltså han sa att han såg Jesus, att inte Jesus var kvar i graven utan Jesus, han lever, då stormade det fram allihop och de stenade honom. Och då stod det en man bredvid där. För det står så här. Och Salus hade gått med på att han dödades. Där stod en man bredvid och såg på när Stefanos blev stenad. Och den här mannen Salus, det var han som sen kallades Paulus. Han var då största motståndare, största fiende till den kristna tron. Han fick få fullmakt från överste prästerna att åk till Damaskus och du får sätta alla som tror på Jesus. Sätt dem i fängelse. Ta dem med rakt av. Och Paulus, han var på väg till Damaskus. Han mötte Jesus på vägen. Paulus blev omvänd. Saker och ting föll på plats. Och sen blev Paulus verkligen förkämpe för evangelium. Paulus, han var en sån nyckelperson. En stor nyckelperson. Sen Efter Stefanus då blev väldigt förföljelse. De troende, de blev skingrade. Det var en som heter Filippos. Han hörde hur Gud sa till honom: gå ut på vägen till Gaza, den är tom. Och Filippus, han lydde Gud. Och där kom det en vagn. Där kom en etiopisk hovman. Och den här mannen, han satt och läste i Jesaja bok. Och Filippus, han gick i närheten av vagnen och så sa han, frågan: förstår du vad du läser? Nej, hur ska jag kunna göra det om ingen vägleder mig? Så hovmannen. Och Filippos fick stiga upp i vagnen bredvid hovmannen. Och med det utstycke som hovmannen läste så förklarar Filippos för hovmannen att det här handlar om Jesus, Messias. Han kom, han gick på jorden, han lärde oss människor hur vi skulle vara. Han visade på hur Gud hade tänkt att människan egentligen skulle ha varit. Men han blev dödad, han blev upphängd på ett kors. Han tog mitt straff på sig. Alla människors straff och synder tog Jesus på sig. Han bar det på korset. Döden kunde inte behålla honom. Han lever idag. Porten till himlen blev öppen. Och Jesus, han blev en bro över en klyftan som skilde människa och Gud. Så att genom Jesu död och uppståndelse så fick vi människor en möjlighet att få kontakt med Gud själv. Det berättade Filippos för den här hovmannen. Och den där hovmannen, han kom till tro. Och så fick han se att det var vatten. Se, här finns vatten, sa han. Vad hindrar att jag döpes? Och Filippos, han fick döpa hovmannen. Sen står det att Filippos rycktes bort. Och han kom sen till Ashdod. Står det vart nu Ashdod? Vad det vet jag inte. Jag är inte så bra på kartan där nere. Men i alla fall, hovmannen kom till tro. Han var också en nyckelperson. Han förde med sig evangeliet till Afrika väldigt tidigt. Nu är vi alltså här i, om Jesus dog drygt år 30, så är vi här nu ungefär år 35 någonting. Då var det alltså 3, 4, 5 år efter som Jesus hade dött. Då kom hovmannen här. Sen Saulus, han blev omvänd. Och nu så blir det så att Petrus, han predikar mest för judar, och Paulus, han predikar för hedningar, som vi säger, alltså sådana som inte var judar. Och förra gången när jag var i apostlarna, då slutade jag här på, han var ute på missionsresa. Han var på först en resa och sen så var han ute på sin andra missionsresa. De blev satt i fängelse. Fängelset blev öppnat. Bojorna släppte. För de satt inte där depp, utan satt mitt i natten sjöng de lovsång. Fångvaktaren trodde nu har fångarna rymt, så han tänkte ta sitt liv. Men Paulus sa lugn, 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 lugn. Vi är allihop kvar, sa han. Och de var kvar. Och fångvaktaren, han frågade: vad ska jag göra för att bli frälst? Och Paulus, han svarade direkt: tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och han berättade för honom, och fångvaktaren tog emot Jesus. Sen i fall, och sen blev det ett väldigt väsen i Thessalonika. Då sa de: här kommer de där som har vänt upp och ner på hela världen, sa de. Och nu är de här. Och det blev, ja, det blev full fart. Men Paulus och Silas, de blir vägskickade på natten. I alla fall, nu kom Paulus. Nu är jag i 17 kapitlet här i Apostlagärningarna. Och Paulus i Aten, står det här. Det står så här: det som följde Paulus förde honom ända till Aten. Och det vände tillbaka med beskedet att Silas och Timoteus skulle komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och dessutom varje dag på torget. Och med dem som han träffade där, även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. Och en del sa: vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sa: han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sa de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och det tog honom med sig till Areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenarna, liksom främlingarna, är där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Aten, det var liksom ett kulturellt centrum på den tiden. Och när vi är här så är vi ungefär år 48, 49, 50. Så att det var så 20 år efter som Jesus hade dött och uppstått. Då håller Paulus ett tal här på den här Areopagen. Det var liksom som i riksdagen ungefär i Sverige här. Då håller Paulus ett tal. Och jag ska läsa det talet, för det är frågan om det. Han säger ganska bra, tycker jag, vad den kristna tron handlar om. Paulus säger så här. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa: atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder, som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo, för att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelsen från de döda började några håna honom, men andra sa: vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Därmed lämnade Paulus dem, men några män slöt sig till honom och kom till tro, bland dem Dionysus, som var medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damis och några till. Paulus, han sa här: att Gud befaller människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Gud säger alltså till oss människor här som bor i Smedjebacken: ni ska omvända er och följa mig. Omvändelse. Genom att släppa in Jesus i hjärtat. Jag sätter min tro till det här. Att det här som det står när Jesus, han säger: jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ja, då talar han sanning. Jag sätter min tro till honom. Jag litar på honom. Jag hittar handtaget som är på hjärtats dörr när jag hör Jesus knacka på. Jag öppnar dörren, släpper in honom. Jesus, han vill ha gemenskap med oss. Och jag behöver gemenskap med honom. Jag omvänder mig. Och när jag gör det, ja, då blir det en ny Bjarne i kostymen. Eller en ny Jan-Olof. Eller en ny Roger. En ny Lennart. En ny Dan. Ja, en ny Bosse. Och Bosse, han tog emot Jesus, misstänker. Vad gammal var du, Bosse, när du blev frälst? Ja, vad är det? 10? Ja. Bosse, han är uppväxt antagligen ett kristet hem. Ja. Och det är en förmån att få vara uppväxt i ett kristet hem. Bosse, han växte in i tron. Han hörde det som barn. Han tog emot Jesus. Han kanske inte kan säga exakt dag och plats när han blir frälst. Det vet jag inte. Det är lite olika. Sen finns det sådana här som aldrig har hört talas om kristen tro. Och så plötsligt så upptäcker man: det här är en möjlighet för mig. Jag är på väg åt fel håll. Jag provar det här. För Jesus, han säger: ni kan testa det här. Försök. Ta emot. Tro på mig. Det stod att det var en man, Dionysus, som var medlem av Areopagen. Och den här Dionysus, det var en man där i Aten som, ja, han var medlem i Areopagen, stod det. Det står sedan att han blev förmodligen biskop eller någonting där i Aten. Så han var också en sån här nyckelperson som blev omvänd. Men jag tänkte jag ska läsa lite mer. För att vad var det Paulus han skrev här? När du hörde Paulus tala om uppståndelsen från de döda. Några började håna honom. Andra sa: vi vill höra mer om det här en annan gång. Och det är kärnan. Och det finns ett helt kapitel som det står hänvisat till här, där Paulus skriver om uppståndelsen. Och nu ska jag bläddra fram. Jag ska gå till första Korintherbrevet. Om någon har Bibeln med sig. 15 kapitlet. Där står det talas om Kristi uppståndelse. Det är dödas uppståndelse. Och uppståndelsekroppen. Vi får se hur långt vi kommer. Hur länge har jag hållit på, tror ni? Ja. Nej, inte 2 timmar, inte. Jag kan inte hålla på mer än 18 minuter, va? Ha? 16 minuter jag håller på. Ja, men då orkar ni ett tag till. Det här är väldigt bra, så att jag ska faktiskt läsa rakt fram lite grann här från det 15 kapitlet i första Korintherbrevet. För just det här med uppståndelsen, alltså, det var där det har vi sett när vi har läst i Apostlagärningarna, och när vi kommer att läsa framåt här, för jag kommer att fortsätta att predika ur Apostlagärningarna flera söndagar framåt. Det kunde gå ganska lugnt tillväga, och sen när Paulus nämnde uppståndelse från de döda, att Jesus lever idag, det är alltså en verklighet, något konkret, någonting. Att han till och med kan flytta in i mig. Att Jesus kan bo i mig. Genom den heliga ande. Ja, då liksom bränder jag till. Och det blir upplopp. De blir kastade i fängelse. Det var liksom där själva kärnan var. Då står det så här. Bröder. Ja, systrar här nu då. Ja, alltså. Jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och står fasta i. och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om den som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid den. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han också sig för mig, som är så som ett ofullgånget foster, ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit att tro på. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om det döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Är inte det sant? Ja, då är det ju helt meningslöst att bygga om kyrkan bredvid er. Men hör ni vad Paulus säger här? För jag tror på att Jesus lever idag. Jag tror att Jesus kan förvandla människor i Smedjebacken, här i Dalarna där vi är satte. Och vi får stå som var som hans vittnen. Vi får följa honom. Och det kommer att bli mer eller mindre, om man ska kalla för revolution, men det blir nya människor i kläderna, nya människor i kostymen. Jag tror att det kommer att bli förvandlade människor här i Smedjebacken, lösta från droger, från sprit, från elände, lösta från missbruk av alla de slag. Och det kan, behöver inte vara illegalt missbruk, höll på sig, utan det kan vara missbruk, man får piller från doktorn, det kan vara missbruk från spel, det kan vara missbruk, ja, det finns så mycket, mycket missbruk som sätts före. Men vi ska få höra nu vad Paulus säger. Alltså, om inte Jesus har uppstått, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstligen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och sen vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det nu heter att allt är lagt under honom, då är det uppenbart att den är undantagen som lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Vad uppnår annars det som döper sig för det döda skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull? Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag, så sant som jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder. Om jag hade tänkt så som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag haft för nytta av det om det döda inte uppstår? Låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till skam säger jag det. Jag får nästa gång för att fortsätta läsa om uppståndelsekroppen i någon sammanhang här. Men i och med att Jesus lever, och den erfarenhet som vi kan göra. Vi sa här att Paulus sa där i Aten att Gud, det är inte någonting som är gjort av människohand. Det är inte gjort något om silver och guld. Och något kapitel längre fram i Apostlagärningarna, när han är i Efesos, då blir det väldigt klart och tydligt. För att det var en guldsmed där som kände sig hotad. De gjorde nämligen silversmycken till en gudinna som de tillbad, och de tjänar mycket pengar. Och när Paulus kom och predikade att Gud, det är inte någonting som är gjort av människohand, det är inte någon sten eller det är inte något smycke eller något fint arbete, utan Gud, det är han som har skapat allt, han är som har skapat människor, och vi människor, vi är skapade till Guds avbild, vi är rätt lika honom. Det blev väsen där i Efesos. Men Paulus, han tog sig därifrån också. Men jag tror att Efesos, det tar vi nästa gång. I alla fall. Se vart vi ska hamna. Jag tror att vi ska be till Jesus här. Daniel talade om den heliga ande. Vi sjöng sånger. Och det står att den heliga ande, hjälparen, den heliga ande. Det är han som finns, som representerar Gud här i världen nu. Den heliga ande, inte bara en kraft utan en person. Vi ska be att vi kan öppna våra hjärtan och att vi får en hälsning. För att Gud bryr sig om varenda en av oss. Gud bryr sig om mig. Han bryr sig om Bosse. Han bryr sig om alla. Och vi får be till honom. Vi har bett länge för Lasse här. Och nu är ju Lasse, har ju kommit hem. Jag var knackade på hos honom idag, men han kom igår kväll, pratade med mig. Ja, det kommer en syster som ska hjälpa med tvättmaskin. Om hon är där nu, eller om hon kommer i eftermiddag, eller om det var liksom ett, jag höll på att säga, ett svepskäl. För att det liksom är, vi lever i en värld där det finns, vi är påverkade av olika håll. Det är någonting som säger, nej, gå inte till kyrkan, det är ingen idé, du hittar på något annat. Och jag vet, Jan-Olof, han är väldigt trogen här nu, Benny är trogen. Men för ett antal år sedan, jag vet inte hur, med bomkörningen jag gjorde bort till Gubbo. Jag var dit, ja, han svarade inte telefon, och så kom jag dit helt tyst som vid graven. Men jag såg att det fladdrade lite gardin, som förstod jag att Jan-Olof var ju där och smög lite grann. Ja. Nu är Jan-Olof trogen, men det är liksom en tröskel, va? Vi hör, och det kan hända att det är en liten tröskel för Lasse också, men han vet att vi har bett för honom och han har liksom fått en extra chans. Och det har alla människor möjlighet, för att tron på Jesus, tron att det här kan vara någonting, det står att tron kommer av predikan. När ni hör Guds ord predikas, vi läser i Bibeln, vi läser i ordet, vi läser om vad som hände, och så hör man predikas, och så hör man att dra lite vad det kan få, vad det kan betyda idag. Det gör det att tron kommer av predikan, att jag hör ordet. För Bibeln, det är liksom är, det är Guds kompass. Det är där vi kan se det mesta av vad det är frågan om. Så att jag tror nog att Lasse kommer att komma här. Vi får be att det går bra för honom, att han inte faller tillbaka som han gjorde, så att han dricker så mycket. Vi får be att han kommer med. Och jag tror Lasse kommer att komma, det tror jag. Ja då, hon kommer här. Ja, jag vet att de kommer. Nej, de var där idag, okej. Ja då. De hjälper att tvätta. Han ska lära sig tvättmaskin. Det är bra. Ja. Det låter bra. Han var besviken för att han inte fick komma hit, säger Mona. Det tycker jag är väl bra. Är du också besviken att han inte kunde komma? Ja. Där finns fler söndagar. Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig. Jag vill, även om inte Lasse här, så ber jag för honom att du ska fortsätta vara med honom. Jag tackar att han har blivit så frisk som han har blivit, Jesus. Och jag tackar att det också kommer att hålla så att han klarar sig bra länge här, Jesus. Och jag ber också att han ska få bli en ny skapelse. Att det ska bli en ny Lasse i kostymen. Och du ser det som har varit utgått här idag, ditt ord. Jag ber att det ska få tala till var och en av oss. Det ska få tala till mig, Jesus. Och det ska få tala till oss allesammans. Och vi ska få en hälsning från dig. Och jag ber att ordet ska få landa i god jord och få bära frukt. Jag ber dig, Jesus. Amen. Är det någon som har något särskilt som ni vill att vi ska be för, så gör vi det. Ja. Du, vad heter du? Ami. Ja, jag tappar bort Ami. Ja, ja. Ami har en väninna som behöver vägledning. Ja, men då ber vi. Ska vi be allihop för det? Mm. Ja, Anneli. Jesus, du hörde Amis bönämne om den här väninnan som behöver vägledning. Jag känner henne inte, Jesus, men du känner henne. Och nu, Jesus, lägger vi fram henne inför dig och ber att hon ska komma i situation, i en situation där du kan tala till henne. Du kan få tala till någon som känner dig, som kan förmedla. Jag vet inte hur du gör, men jag ber för henne, Jesus. I Jesu namn. Amen. Mm. Är det någon som har något mer vi ska särskilt? Ja. Jörgen som bröt sig i knät och ramlade är vart uppe på lyktan. Känner ni Jörgen? Det gör du, känner Jörgen. Edith och Jörgen, ja, en man i alla fall, ganska kraftig numera. Han bor i alla fall här nere på strax för järnvägsstation. Han är på lyktan. Han är med i, de är med i Allierkyrkan, Edith och Jörgen. Jesus, vi hörde bönämnet om Jörgen. Vi lägger fram honom särskilt här nu och ber att det ska gå bra för honom när han får komma hem. Att du ska lägga allt till rätta. Jag ber också för Edith och hela deras situation, Jesus. Tack Jesus att Jörgen har fått vart ditt barn och Edith också. Och deras kontaktnät runt omkring ber jag för. Men hjälp Jörgen så att han kan få glädje den tid han har kvar att leva, Jesus. Att han kan få vara med och glädje och att han kan få spela fiol igen på ett bra sätt. Amen Jesus. Ja, Bosse och Kunnar, vi ska be att han örker med här. Så att han inte att han, ja. Ja, Roger och Daniel som har varit väldigt och jobbat där inne hela veckan. Ja, han kommer du också bra. Men vi behöver Bosse för han är en eminent arbetsledare på säga. Han vet hur saker och ting ska gå till när man bygger. Så då vill be Roger att vi ber för Bosse att han ska orka med det här. För han har varit lite kravlig den här veckan. Det går du med på, Bosse, va? Ja. Ja, Jesus, du ser vi behöver Bosse fullt frisk och stark mitt ibland oss. Och jag tycker det var ett bra bönämne som Roger hade. Att du ska möta Bosse här nu på ett särskilt sätt. Så att han kan bli kvitt och mer besvär han har. Och du ser hans kunskap om hur det går till att bygga om, Jesus, och renovera saker och ting. Det ber jag bara ska få komma till användning. För du ser, vi behöver Bosse här i ditt verk. Och jag ber att den här lokalen där inne, den ska få komma till ditt rikes förhärligande här i Smedjebacken. Att människor ska få bli totalt befriade, Jesus. Och nu befriar du, jag ber att du ska befria Bosse från de problem han har just nu, Jesus. Du ska befria honom så att han får nya vingfjädrar som en örn som får flyga och segla på uppvinder, Jesus. Jag ber dig. Jag tackar dig för att du ger honom insikt i hur det här bygget ska gå till. Och så vill jag också be för att du ska tacka att du ska vara med Roger och Daniel och andra som kommer in där. Jag ber Jesus att vi ska kunna hjälpas åt och få göra det här så att det blir, vi bygger på ditt verk, Jesus, och vi hjälps åt med de kunskap där du har lagt ner hos var och en. Det är gåvor du har gett. Du ser, jag är inte så bra snickare, jag kanske kan andra grejer, och så finns det sådana som är bra att riva och bygga och allt möjligt. Men tack Jesus att alla som är med där inne får göra nytta, Jesus. Jag tackar dig för det, att det är så. Amen. Amen. Vi fick ett bönämne att vi skulle be för Petras pappa. Han öppnar inte. Det är risk. Om det är normalt inom situationstecken så har han nog druckit ganska ordentligt. Är det inte så? Han gör det. Och det är i Smedjebacken. Det är inte alla människor som dricker som man ser ute på torget överallt. Utan det finns jättemånga som är hemma och dricker. De kanske inte tar sig ur sängen en gång. Nu lägger vi fram Petras pappa och vi ber att Petras pappa att han ska få en, ja, han ska liksom få något mer att se på, inte bara den här flaskan som kommer, utan vi ber att han ska få ett meningsfullt liv, att han ska få finna mening och att det inte bara är flaskan. Han kan gärna få komma hit och han kan få upptäcka Jesus, att han har dött också för honom. Jesus, du ser Petras pappa, han har druckit i många år, Jesus. Och jag tror nog att egentligen innerst inne så vill han inte det. Och nu har de varit där, de har knackat på men han öppnar inte, och det är ju ett dåligt omen då. Men jag ber Jesus att där han ligger så ska du på något vis visar sig för honom, så att den här drickat, att inte det får den effekten som det har, som är meningen, som han tycker är meningen att det ska ha, utan att jag ber att han ska börja på må dåligt av drickat, Jesus, så att han upptäcker att det här är ju inget för mig. Jag ber att det här behovet han har, att jag ska få vika undan och att han ska få ersätta det med dig istället, Jesus. Att han ska få en mening i livet, kommer från drickat. Jag ber att du ska bevara honom idag, Jesus. Du ska leda honom. Jag ber att han ska få finna dig, att han ska få komma inom hörhåll för dig, Jesus, ditt ord, och bli löst från drickat. Amen, Jesus.